Det här är Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet fördjupar vi oss i hur det låter när politiker pratar om väljarna och vad man kan utläsa om deras politik utifrån vad de kallar folket. Gäster i det här avsnittet är Anna Wallberg Gustafsson som är docent i svenska vid Lunds universitet och som bland annat forskar om språk och politik. Hej Anna!
Hej!
Och My Råvädder som är journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Hej My!
Hej!
Vi ska alltså prata om vad politiker kallar oss väljare eller andra eller vissa grupper som de gärna vill nå med sitt budskap. Och jag har lagt märke till någonting. Moderaterna verkar ha ett nytt favoritbegrepp, i alla fall som det låter. Här är ett ihopklipp av moderata politiker.
Och låta hårt arbetande familjer betala allt med höjda skatter.
Och detta är ju ännu en reform då för hårt arbetande människor.
Svenska hushåll och hårt arbetande människor.
Vilka skatter tänker Morgan Johansson egentligen att han ska höja för vanliga, hårt arbetande människor för att finansiera det?
Ja, jag tänkte alltså på hårt arbetande människor. My, vad menar de med det här begreppet?
Ja, men det här är ju ett begrepp som egentligen innefattar flera bottnar. Dels vill ju Moderaterna visa att man står på människor som jobbar sida, så att de är ett parti för människor som vill ha sänkt skatt på arbete. Och dels har de ju en stor bidragsreform som de ska sjösätta, som handlar om att om man inte jobbar ska man också få det lite sämre ställt än man har det idag i många fall. Och det finns ju, båda de bottnarna finns i det här, alltså hårt arbetande människor. Så att det finns både ett politiskt budskap men också ett slagord såklart.
Och du var inne lite på det, men vilka inkluderas inte då i hårt arbetande människor?
Människor som inte arbetar.
Anna, vad tänker du om begreppet hårt arbetande människor?
Ja, många saker. Alltså jag, apropå det där med vad begreppet exkluderar, så exkluderar det ju också de som har sjukpenning, de som är pensionärer kanske, unga som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, arbetslösa. Det är ju ganska många människor, så att det har ju fått en del kritik också.
Men så här, det är ju inte bara Moderaterna som pratar om hårt arbetande människor. Oppositionen Nej. Har också hakat på. Vi ska lyssna på hur det kan låta.
Bort från en verklighet där hårt arbetande människor som gör allt rätt ändå får det allt tuffare.
Det är att det sker en omfördelning från hårt arbetande människor till de som äger stort kapital.
Ja, här hörde vi då först Magdalena Andersson från Socialdemokraterna och sen Nooshi Dadgostar från Vänsterpartiet. Är det annorlunda när de använder begreppet hårt arbetande människor? Alltså är det andra människor de menar? Anna, vad säger du?
Det blir ju liksom i en annan kontext. Det är också ett sätt att försöka vrida narrativet.
My, vad tänker du att hårt arbetande människor betyder när Nooshi Dadgostar säger det?
Det handlar om arbetarklassen. Att det finns en annan definition av vad en arbetande människa är. Medan Moderaterna ju vill också gärna koppla ihop det med att man ju genomför en massa jobbskatteavdrag och på det sättet också vill prata om människor som arbetar, för att man lyfter också upp en grupp i samhället som gynnas av deras politik.
Men vi har också fått en reaktion från en lyssnare som heter Åsa, och hon tycker att det här begreppet då, hårt arbetande människor, är ett vidrigt begrepp som utesluter och hånar många utsatta människor och grupper i samhället. Alltså jag undrar, hur tänker politikerna kring det? Alltså är det en risk att vissa inte känner sig inräknade? Har man råd att inte få deras röster? Vad säger du, My?
Men varje parti har ju sina kärnväljare som de ju lägger sitt största fokus på. Och det är klart att de stora partierna, de har ju ganska breda grupper av kärnväljare och vill också appellera till breda grupper. Därför har man också kanske lite mer fokus på flera olika politikområden och man vill prata liksom om människor lite mer i allmänhet. Men man har ju ändå kärnväljare med vissa värderingar, och det viktiga för alla partier är ju egentligen att se till att de stannar som väljare till just ditt parti och inte börja förflytta sig. Så att jag tror att partier vet om att man exkluderar vissa människor i den politik man för, men att det är ju också en strategi kring vilka väljare man har. Alltså man kan inte inkludera alla.
Nej.
Precis, man riskerar inte så mycket, för de rösterna kanske man ändå inte kommer få.
Precis, till exempel så knackar ju inte partier dörr i områden där man har väldigt lågt förtroende eller väldigt få väljare. För det är bara bortkastad tid, utan man knackar dörr i områden där man har antingen starkt förtroende, många som vill rösta på dig, så att man liksom ser till att de röstar på ditt parti igen, eller sådana områden där man tidigare hade ganska starkt stöd men kanske har tappat det, där man har en möjlighet att vinna tillbaka de här väljarna. Och så funkar det ju också med den här typen av politik. Alltså, man vill ju liksom dra till sig väljare som redan gillar ditt parti på något sätt i alla fall.
Det är inte bara hårt arbetande människor som det pratas om när det ska pratas om väljare och folket. I en partiledardebatt i juni sa Magdalena Andersson från Socialdemokraterna så här:
för att göra vardagen bättre för de som vi finns till för. Vanligt folk. Omvänt så drabbas ju vanligt folk när ekonomin krymper.
Ja, vanligt folk. Vilka är med i det här begreppet, My?
Det här är ett av mina hatuttryck.
Varför då?
För att om ni visste hur många år jag har lagt på att försöka få Socialdemokraterna att definiera vad vanligt folk är. Och de har ännu inte lyckats. Jag ska säga att det ändå är en 3, 4, 5 år. Ja, men det här tycker jag är, det här är liksom för luddigt och för brett. Alla människor är ju vanligt folk på ett eller annat sätt. Så att det här tycker inte jag liksom är en klatschigt sätt att nå någon. Det finns ingen, tänker jag, som drabbas av så här, ja, det är jag. Jag är vanligt folk. Det är för luddigt.
Det finns ju också andra sätt att benämna delar av väljarna eller befolkningen, som till exempel verklighetens folk som Göran Hägglund lanserade 2009, och hjärtlandet som Kristdemokraternas nuvarande partiledare Ebba Busch pratade om i förra valrörelsen. Vi lyssnar på hur det lät då.
Även det Sverige som länge definierats av urbanisering, men som i själva verket är vårt hjärtland. Vi har lagt fram en sammanhållen politik för landsbygden.
Ja, hjärtlandet pratade Ebba Busch mycket om, i alla fall i förra valrörelsen. Anna, vad handlade det här om?
Alltså, hon använde det första gången, tror jag, i sitt Almedalstal 2019. Det svenska hjärtlandet. Och det här begreppet kommer ju från en amerikansk kontext. Och då handlar det om amerikansk mellanvästern, jordbrukslandskapet, industristäderna i det man kallar för rostbältet. Heartland. Men i en amerikansk kontext har det där begreppet stått för traditionella värden, konservativa, politiska och religiösa ideal. Och Trump gjorde det till ett slagord i sin valrörelse 2016. Ofta används det här liksom för att måla upp en idealiserad version av en plats eller av det förflutna. Något som är okomplicerat och icke-politiskt och homogent. Och ofta ingår det också att hjärtlandet är hotat. Så det här är ofta en del av en populistisk retorik då, där man behöver försvara det här hjärtlandet mot inre och yttre hot. Och folket vars hjärtland det är också på något sätt ingruppen. Och de som hotar det är någon slags utgrupp. Det kan vara migranter, muslimer, eller det kan vara en elit då, som står i opposition till hjärtlandets värld.
My, har du något att säga om hjärtlandet? Hur fungerade det som politisk strategi för Kristdemokraterna?
Ja, men det har ju funkat bra på det sättet att hon ändå har etablerat ett uttryck som har satt sig och som jag tänker att människor i allmänt tal också kan använda ibland. Så det får man ändå säga att det är en lyckad politisk kampanj, vilket ju väldigt sällan, alltså det är väldigt sällan som den här typen av politiska ord ändå översätts in i, nu säger jag vanliga människor, underminerar mina egna argument, men liksom i det allmänna språket tycker jag. Så att det var ju välfunnet av Ebba Busch.
Mm. Vi har fått en lyssnarfråga från Ulla som skriver: jag har undrat över varför man ofta säger våra barn eller våra ungdomar eller våra äldre när man pratar om dessa grupper. Speciellt politiker uttrycker sig så. Är det för att låta snällare eller för att visa att det är en speciellt skyddsvärd grupp man talar om? I mina öron låter det lite inställsamt ibland. Och med det språkbruket så är man väl bara sin egen mellan 18 till 67 år, det vill säga när man inte är barn, ungdom eller äldre. Här hälsar Ulla. Ja, Anna, vad säger du? Våra unga, våra äldre, men inte då våra vuxna. Varför inte?
Alltså, jag tyckte det här var så roligt. Så jag gick in och tittade på alltså språkbankens textsamlingar och tittar jag på riksdagsdebatter för att se då hur man har använt det. Vad säger man våra om? Vilka människor säger man våra om? Och det illustrerade väldigt tydligt precis det som Ulla här säger, att det är våra barn och unga, våra medborgare faktiskt, våra unga ungdomar, våra äldre och också våra elever. De var liksom, fanns det väldigt mycket av. Det som avses i det som Ulla skriver om är väl de som inte är lönarbetare, de som välfärdssystemet och pensionen ska vara till för och som vi på något vis det offentliga har ett extra ansvar för, tänker jag.
De som inte är hårt arbetande människor?
Ja, kanske är det så. Ja. De som inte är hårt arbetande människor. Och det här våra är ju också ett sätt att skapa ett slags gemensamt projekt, ett vi. Liksom.
Men en del äldre, vet jag sen tidigare, blir irriterade på det här uttrycket. Alltså våra äldre, de känner sig inte alls då inkluderade i samhället, utan att just de, att de är som de andra. Vad tänker
precis,
du om det?
De är tärande, inte närande. Det är klart att det, man reduceras till någon som ska tas hand om.
Snarare. Ja, man är inte en del av viet.
Nej. Men nej, precis. Det är man inte då.
Ja, ett annat sätt som politiker vill visa att de befinner sig på något sätt mitt i väljarkåren, det är att i debatter eller i politiska tal berätta att de har träffat någon. Till exempel Britta, 85, på ålderdomshemmet Blomman. Vad är det där för retoriskt knep, My?
Ja, nu vi börjar lista alla mina x
i politiken. Ja.
I politiken. Ja. Det här är ju också någonting som jag är helt emot egentligen. Nej, men det här hade ju en peak för jag tror att det kanske var alltså mandatperioden 2014 till 2018. Då var det inflation i detta. Alla pratade om att de hade träffat vanliga människor. Det var som om de aldrig hade träffat riktiga människor förut, utan plötsligt hade politiken kommit på: vi måste också visa att vi inte bara sitter på vårt liksom glasberg, utan vi också är ute i samhället. Och då handlade allting om det här. Det nämndes i var och varannan mening. Det har blivit lite mindre, men det sker ju fortfarande. Nu kan jag tycka att när det händer lite mer sällan, då är det mer balans. För då är det kanske att man har träffat någon som har berört dig på riktigt. Och då bottnar ju politiker mycket bättre i när de gör de här beskrivningarna. Alltså, de har varit någonstans, de har träffat en person, det har varit någon slags, de har fått någon kontakt och så vill de berätta om det. Fine. Det funkar ju. Mm. Men det här med att vi varje gång man ska prata om politik, ta ett exempel på en vanlig människa man har träffat ute vid förnamn, kanske då ålder eller någonting och var de jobbar, det stärker ju inte alls, tycker jag egentligen, vad det är politiken håller på med. Utan det visar ju bara, tycker jag, på en större skillnad mellan vi och dem när man pratar om människor som man träffar som de där som vi träffar.
Mm. Men jag tänker, nu har vi då pratat om, och apropå då vi och dem, alltså hårt arbetande människor, våra äldre, vanligt folk, verklighetens folk, hjärtlandet. Alltså, det är inte säkert att man som väljare identifierar sig som något av det här. Hur viktigt är det att väljarna identifierar sig med det politikerna säger? Jag tänker ändå, om man då är mitt i en valrörelse, man hör mycket att det pratas om till exempel hårt arbetande människor eller vanligt folk, och om man inte känner igen sig i det, alltså spelar det någon roll, tror du, My?
Det har ju spelat roll, och det har ju spelat roll på det sättet, och det har vi ju sett att Sverigedemokraterna har blivit ett stort och dominerande parti. För det, från början handlade det ju om just det här, om utanförskapet. Att inte känna sig igen sig i det politiker sa, att inte känna igen sig i den politiken som bedrevs. Att känna ett vi och ett dom, alltså ett etablissemang och vi som folket då, alltså en del av folket. Mycket kopplat till det här då som vi var inne på innan med liksom rostbältet och hjärtlandet. Alltså människor som känner att de har förlorat på samhällsutvecklingen. Så där har det fått en stark politisk konsekvens. Och med det har ju Sverigedemokraterna också gjort att det finns människor som är politiskt engagerade idag som kanske för, nu måste jag tänka efter hur många år det är, som kanske för 16, 15, 16, 20 år sedan aldrig skulle engagera sig politiskt.
Mm. My Råvärder, journalist och inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet, och Anna Wallberg Gustafsson, docent i svenska vid Lunds universitet. Tack så mycket för att ni kom till Språket.
Tack så mycket.
Tack.
Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en programserie från Sveriges Radio. Producent är Tove Orbeck. Och nu är den här programserien slut. Har du missat tidigare avsnitt? Gå in i appen Sveriges Radio och lyssna i kapp. Det finns nu 8 spännande program om språk och politik. Nästa vecka är vi tillbaka med vanliga språket. Vi hörs då.